I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Synliggör det osynliga arbetet.
På de flesta arbetsplatser finns det arbetsuppgifter som behöver göras, men som oftast inte ingår i någons arbetsbeskrivning.
Nej, och det visar sig att de ofta hamnar på kvinnor. Kvinnor ofta tar på sig att göra dem, samt att chefer är 50% mer benägna att be just kvinnor göra de här. I en studie på en amerikansk konsultfirma, då visade det sig att kvinnor lägger en hel månad, alltså ungefär 200 timmar per år, på sånt som inte är en del av deras roll och inte heller är meriterande.
Ja, det är skrämmande. Men genom att göra det här arbetet synligt kan det bli mer jämställt. Och hur då? Ja, det ska vi prata om idag.
Och det här är Health for Wealth. Och i snart 7 år har vi poddat om hälsa på jobbet. Eftersom människor som mår bra, de kan prestera bra.
Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda.
Och i podden tar vi med hjälp av våra gäster ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och driver organisationen Oxigroup.
Och Boel Stier, copywriter och kommunikationskonsult. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR-frågor och alla er medarbetare såklart.
Mm, och vi fyller på med lite skrämmande statistik, eller ja, motiverande kanske. I den årliga rapporten Women in the Workplace som McKinsey ger ut, då såg man 2022 att 70% av företagen som medverkade, ja, men de tyckte att aktiviteter man gör för jämställdhet och inkludering, det var viktigt. Men när man tittade på om det här var meriterande, då visade det sig att så var det hos mindre än en fjärdedel. Så att, viktigt, men vadå? Inte så viktigt egentligen?
Ja, det är lustigt det där när man säger att någonting är viktigt, men man prioriterar inte att göra det som krävs. Att kvinnor drar tyngre lass, minst sagt, det syns också i statistiken på utmattning, där kvinnor löper 41% större risk att drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa. Och det här visar siffror från vår egen svenska försäkringskassa.
Ja, det här engagerar oss förstås, och idag så har vi äran att få väldigt värdefull input och tips på vad man kan göra. Vi har med oss Ida Östensson. Hon är opinionsbildare, jämlikhetskonsult, feminist och föreläsare i jämlikhetsfrågor. Ida är också grundare av stiftelsen Make Equal som jobbar med lösningsfokuserat jämlikhetsarbete. Och hon är också grundare av Fattarörelsen som kämpar mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning. Och massa mer. Hon har fått massa priser och omnämnanden. Och välkommen Ida.
Tack för att jag får vara här.
Så välkommen. Och alltså att du är engagerad, det märkte jag bara jag liksom läste om dig, och vi märker det också såklart. Och vi tänker att det är så många fler som skulle behöva vara engagerade för att driva de här frågorna. Vad är det som har vad är det som fick dig att börja bli engagerad men också håller lågan vid liv, så att säga?
Jag skulle kunna hålla en timmas föreläsning om bara hur det började, men för mig började det nog egentligen med att när jag var väldigt, väldigt ung, med att jag inte passade in i den typiska tjejrollen. På den tiden kallade man det för att jag var en typisk pojkflicka. Jag tog mycket plats, jag hördes mycket, säkert lika mycket som killarna eller mindre, men det räknades ju så mycket mer för att jag var just en tjej. Jag gillade att göra saker som killar tyckte om att göra. Jag gillade att åka skateboard och spela fotboll och brottas på rasterna och så vidare. Så när jag var sommaren mellan 16 och 17 så fick jag både fitstim och under det rosa täcket av min brors flickvän som var feminist. Och där någonstans var det som att det bara klickade om i mitt huvud att så här, det är inte mig det är fel på, det samhället. Och ganska fort, jag startade liksom en jämställdhetsgrupp på min högstadieskola redan i 7:an, gjorde enkäter i alla klassrum om sexuella trakasserier och lågan hur det har fortsatt, ja, för att vi tyvärr har ett samhälle, ju mer man lär sig desto mer känner man att så här, det här vill jag inte bara göra då och då, utan det här måste jag göra heltid, och det har jag fått göra i nästan hela mitt yrkesverksamma liv. Jag startade Jämlikhetsstiftelsen Make Equal för 13 år sedan nu, och innan det jobbade jag också på olika sätt inom skateboardkulturen med satsningar för tjejer och så vidare.
Ja, vad intressant att höra. Och du, det är så intressant när du nämner den här flickvännen till din bror som ger dig två, ja, för oss som har följt de här frågorna, ganska kända böcker. Och att de böckerna verkligen gjorde skillnad och förändrade ditt liv kanske. Det hade kanske hänt senare, vem vet. Men just de här avgörande ögonblicken, förhoppningsvis så kanske din nya bok kan ge samma effekter. Din nya bok heter Allt vi inte ser, och den spänner över både privatliv och arbetsliv. Och där har ni då samlat in data som stöd för att skapa en bild av problemet helt enkelt. Och hur gjorde ni den undersökningen och vad var det ni frågade?
Ja, vi har gjort lite olika saker, men jag antar att du syftar på vår SIFO-undersökning nu. Vi anlitade SIFO helt enkelt, Kantar SIFO, som gör undersökningar i hela landet. Så i november 2022 så frågade de 1000 personer i åldrarna 18-79 år. Och de fick svara på frågor om osynligt arbete i hemmet och på jobbet. Och just när det är en SIFO så är personerna som deltar liksom ett representativt snitt av befolkningen vad gäller spridning i landet och socioekonomisk bakgrund och så. Och på den, vi ställde ju, ja, på, resultatet tyckte jag var väldigt intressant, att bland annat oavsett kön så var det endast 17%, alltså inte ens var femte yrkesarbetande person uppgav att deras arbetsgivare arbetar systematiskt med det osynliga arbetet, att det ska fördelas jämnt på jobbet mellan könen. Så att det är ju en fråga som man inte riktigt har börjat ta i och förstå hur viktig den är för D&I-arbetet, alltså jämställdhet och mångfalds- och inkluderingsarbetet. En annan siffra är att endast i snitt cirka 1% av de tillfrågade kvinnorna upplever att män i något eller mycket högre omfattning utför det osynliga arbetet i hemmet. Över hälften av de tillfrågade kvinnorna upplevde att de själva i något eller mycket högre omfattning utför det osynliga arbetet i hemmet. 26% av männen tyckte att kvinnor utförde det mer. Så det är inte en riktigt samstämmig syn, samtidigt som det är överlag att fler, oavsett kön, tycker att kvinnor gör det mer. Men kvinnor upplever att man gör det mycket, mycket mer än männen. Och på jobbet så har man en ganska samstämmig bild över att det faktiskt inte jobbas med särskilt mycket alls. Mm. Det är liksom den ena vi gjort, men vi har ju också jobbat mer brett med enkäter. Alltså vi började hela arbetet med boken för 2 år sedan, började med att jag och Tor gjorde en enkät. För vi har tidigare skrivit en bok som heter Allt vi inte pratar om, som riktar sig till killar och män. Allting som händer när män trycker ner känslor och inte pratar om saker. vi vet att var femte man saknar en nära vän, att män är överrepresenterade vad gäller suicid och missbruk och så vidare, våld, både mottagare och utövare av våld och så. Men vi ville liksom gå vidare och säga okej, nu har män tänkt och liksom pratat och så, men nu måste vi börja med görandet. Med vilka frågor är det som 2020 är de stora jämställdhetsutmaningarna för människor? Och vi fick in över 10 000 svar på dem. Vi gjorde både en enkät som handlade om utmaningar och en som handlade om hacks, vad har man för lösningar liksom. Och där var det ju det som gjorde att vi bestämde oss för att liksom prata om osynligt arbete, för att varje enskild sak kanske såg som en strunt grej liksom, att så här, ja men min man ser liksom matlagning som en lång ljudbokspaus medan jag liksom kastar ihop en rätt med två barn på, som klänger på mig som en Duracell-kanin medan jag också typ kokar nattflaskor och läser läxan med det äldsta barnet, alltså. Eller på jobbet, alltså jag är den som hela tiden tillfrågas om att springa och köpa lite mjölk eller introducera nya kollegor eller vad det nu är. Och då i det arbetet så hittade vi just de här siffrorna som ni var inne på, Lise Westerlund som är då dansk professor i nationalekonomi, och hennes studier kring det icke-meriterande arbetet på jobbet. Och sen i hemmet vet vi ju redan att kvinnor lägger runt 5-6 timmar mer i veckan än sina manliga partners. Och det tillsammans, det är det vi ville synliggöra för Make Equal, stiftelsen som jag driver, vi utbildar ju arbetsplatser. Men de här två påverkar ju varandra, och det kommer jag in på idag. Men liksom, hur föräldraledigheten och vab och hybridarbete och alla de här sakerna, det går ju in i varandra. Alltså normer som finns på arbetsplatsen tar man hem och vice versa. Så vi ville liksom ta det här holistiska greppet och synliggöra. Om kvinnor lägger både över liksom 260 timmar blir det ungefär, eller liksom upp mot 300 timmar mer än män per år i hemmet på osynligt arbete, och upp mot 200 på jobbet. Det blir ju liksom över 2 månader per år. Och det är inte konstigt då, som ni inledde med, att kvinnor löper 41% större risk att drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa och utmattning. Så det ville vi göra i kombination med att synliggöra problembilden, sätta ett begrepp och prata om det här, förklara vad det är för någonting både hemma och på jobbet, men också prata om lösningar. Så boken blandar ju liksom forskning, statistik och våra egna berättelser och experter, men också väldigt mycket hands-on. Vad kan man göra då?
Ja, men härligt. Och det vill vi ju verkligen komma in på. Och om vi börjar på arbetsplatsen, det osynliga arbetet där, vad är det för något? Vad ser ni för helhetsbild?
Ja, alltså det är både det som vi pratar om i hemmet. Allt det här, vem är det som plockar undan kaffekopparna? Vem är det som skapar mysigt och härligt liksom? Men sen, och det sociala framför allt liksom. Okej, vem är det som ser till att kollegor som går i pension grattas av, eller som får barn eller slutar av andra anledningar, eller vem är det som kollar upp hur gick det igår, du såg lite låg ut, eller alla de här sakerna som egentligen skapar en trivsam arbetsplats liksom. Men det är också sånt som då Lise Westerlund som jag pratade om benämnde som non-promotable work och non-promotable tasks, alltså icke-meriterande arbete eller icke-meriterande arbetsuppgifter som vi kallar det på svenska. Och det handlar om saker som hjälper företaget eller organisationen du arbetar på, men som inte ingår i din faktiska arbetsbeskrivning eller företaget och organisationens huvudsakliga uppdrag. Och det görs ofta i skymundan. Det kräver inga särskilda förkunskaper, så att de flesta alltså, skulle kunna göra det på arbetsplatsen helt enkelt. Och det leder inte till några professionella fördelar för den som utför det. Och det kan då vara till exempel att vem är det som tar anteckningar på möten, vem är det som introducerar nya kollegor, vem är det som förbereder möten, vem är det som gör den där powerpointen som någon annan får stå och briljera med, och så vidare och så vidare. Och vi har liksom klumpat ihop då både det här icke-meriterande arbete och allt det här andra som man tidigare kallat bara för osynligt arbete, för just osynligt arbete. Och vi har också sammanställt hur mycket saker som helst på osynligtarbete.se. Stora osynliga listan i hemmet och på jobbet, som man kan liksom kolla mer och läsa vad det kan vara för saker.
Gud, så bra.
Jag gör en första reflektion här. Det är att det här som är osynligt, jag kommer tillbaka till det du beskrev från den här Kantar Sifo, att delvis är det synligt för, liksom, och nu generaliserar jag, för båda könen, men sen verkar det vara att till större del är det här som bara råkar finnas där, nu generaliserar jag, raljerar lite, det är mer sannolikt att män liksom inte reflekterar över att det här arbetet görs. För kvinnor ser mer att det finns och också att de gör det. Så att det är ju liksom, det är så flera förändringar på något sätt som behöver, alltså att först måste det göras synligt, vilket jag också tycker är så intressant, för jag som har varit inne på den här osynligtarbete.se och den här listan, liksom att den hjälper de här konkreta, men sen också, okej, sen ska vi ha en förflyttning också på hur vi gör det här, eller att det liksom blir mer meriterande, men just det där att det är lite, nej men jag har inte funderat på hur det här bara uppstår, finns där, är på plats, det bara sker.
Det sker, alltså man kan säga att det osynliga arbetet är det som skapar ett fungerande och trivsamt hem och arbetsplats, men det är också det som syns först när det inte görs.
Ja.
Just.
Så när kaffet inte är på morgonen, då blir alla sura.
Men
det är inte så att någon kommer in på morgonen, kanske så ofta, och säger, åh vad härligt att kaffet är på. Vem var det som satte på det? Åh, tack Ida.
Nej, jag har det faktiskt, borde jag göra imorgon.
Jag har faktiskt en kompis med mig som jobbar på ett stort företag. Och hon börjar tidigt, så varje gång hon kommer in så är här kaffet på. Och en dag så kommer hon lite extra tidigt. Och då så kom hon ju dit medan en kvinna stod och fixade kaffet. Och då sa hon, är det du som sätter på kaffet varje morgon? Och då sa hon, ja. Och sa, men du dricker ju inte ens kaffe själv. Då var det en kvinna som inte drack kaffe. Och hon bara, nej, men jag tycker att varje anständig arbetsplats ska ha nybryggt kaffe på morgonen. Och hon har gjort det här liksom år ut, år in. Och ingen jäkla undrar vem det är. Det säger någonting liksom.
Mm.
Och det är ju någonting som, alltså, ni vet ju själva, man kommer in, kaffe finns. Mm. Alltså det jo, men det är inte skitgöra, så att säga. Nej, det är viktigt. Nej.
Men jag tänker också det här du sa, vem som helst kan göra det. Och det är möjligt att alla kan lära sig hantera en kaffebryggare. Men jag skulle vilja påstå att det här, att komma ihåg födelsedagar, att komma ihåg att man ska skicka en blomma när någon har hamnat på sjukhus, det kanske vem som helst kan göra. Men att faktiskt leverera det här arbetet, det tror jag inte alla är så lämpade för eller riktigt förstår hur man gör. Så jag tycker ändå att det är en social kompetens som man borde värdesätta.
Och jag ska säga att jag tror att det svåraste är tvärtom, att komma på att det ska göras. Alltså, för det pratar vi mycket om i boken, att, så här, att utföra, det ser vi inte så stor skillnad i om någon förare säger, kan du göra det? Liksom. Men det handlar ju om det här att tänka det, att planera det. Alltså, det är därför man pratar om att kvinnor är projektledare. Många pratar om familjens projektledare säger upp sig och så vidare.
Mm.
Och det är den kompetensen, den emotionella intelligensen, som vi skriver mycket om i boken. Och Tor, då, min medförfattare till boken, i ett kapitel så skuggar han en kollega som han vet, liksom, han märker ju, hon gör saker, men hur mycket gör hon och vad är det hon gör? Så han börjar skugga henne och bara gör en lista på allting. Så sätter han sig med henne och säger så här, det här är jag sett att du gör, kan du hjälpa till att fylla på? Så fyllde hon på ännu mer liksom. Och sa, nu tar jag över det här ett tag. Så testade han att göra allt det här och han tyckte det här är helt oumbärligt. Jag hinner ju inte göra det arbete som sen jag ska sitta och prata med min chef om på medarbetarsamtalet, som faktiskt kan leda till karriärutveckling och befordring och så vidare. Så då tog han upp det med chefen, att det här måste vi sätta på rotation liksom, och skapa system kring. Det här kan inte Andreas, som hon då hette, hans kollega, sitta och göra. Det är omöjligt. Alternativt så ska det in i hennes arbetsbeskrivning, andra saker ska bort och det ska liksom värderas och premieras.
Skulle det kunna vara meriterande, tänker ni? Alltså det är bara en öppen fråga. Därför att det är också så klassiskt att jobb som kvinnor ofta gör, som att tvätta och städa och diska, vi ser det bara när det inte händer. Vi kanske inte riktigt uppskattar kvaliteten och hantverket, för det är ju. Men skulle det kunna vara meriterande att man tar det här ansvaret för födelsedagar och skicka blommor och liksom ta hand om människor?
Ja, men på samma, absolut. Och tidigare så hade man ju oftast en person anställd för det här. Det var liksom, man kom in och så satt Anna-Karin där, hälsade alla välkommen och vill ha kaffe och det och planerade alla konferenser och möten och fixade när mötte upp personer som kom till kontoret externa och så vidare och så vidare. Och många har ju liksom tagit bort den rollen, men man har liksom inte skapat system för det. På samma sätt som att man, de som är liksom kontorets officiella IT-kunniga eller inofficiella IT-kunniga som man kommer och så kan hjälpa mig med det här och till det sociala, till det praktiska och så vidare. Vi har ju liksom de olika rubriker, socialt ansvarstagande, teknikfix, toalett, så arbetsplatsen överlag, vi har köket, vi har fika och så vidare och så vidare. Och de här grejerna måste man ju se till att det finns strukturer kring, alternativt finnas i någons arbetsbeskrivning. Hur man väljer att göra det, eller om man outsourcar saker, det får man välja själv. Men det ska inte bara vara där och flyta, för då blir det som ni inledde med, de studier som visar då, Lisa Westerlunds studier, att kvinnor tillfrågas 50% oftare och är 50% mer benägna att säga ja. Men inte bara det, Utan då kan man tänka, men då kan kvinnor bara börja säga nej. Nej, för kvinnor bestraffas också mycket mer än vad män gör. Män premieras när de säger nej. För de är så här, han har så viktiga saker så han hinner inte det här såklart. Det blir mer ett tecken på att han är så himla viktig. Men alltså för henne så blir man till och med mindre omtyckt som kollega när man säger nej. Så därför kan inte lösningen ligga på kvinnor, utan det måste ligga på organisationsnivå.
Så cheferna behöver uppmärksamma det här. Och vad ska man börja då? Om man nu har en person på ett lite mindre arbetsplats som idag har de här ansvarsområdena. Det kanske inte står i arbetsbeskrivningen. Ska man börja med att fråga henne, är det här något du vill göra? Eller vad tycker du, Ida?
Nej, för hon kommer säkert säga ja, ja, absolut.
Ja, precis. Ja.
Det här har vi fått lära oss i all historia. Alltså, vi har också med i boken liksom, några inledande kapitel. Så varför är det så här då? Alltså, kvinnor har ju alltid, liksom, vi har ju i historiskt, vi har sett våra mödrar och farmödrar och alla liksom, tar det här ansvaret. Och normer är seglivade alltså. Men kvinnor har samtidigt som vi har den yttersta kontrollen i hemmet och liksom har haft den arenan som vår, också tagit oss in på männens arena och börjat jobba och blivit liksom fulltidsarbetande yrkeskvinnor. Så vi har tagit oss in och förstått fördelarna med männens arenor, men männen har inte förstått och tagit sig in på samma sätt på kvinnans arenor. Så att det som är problemet är att kvinnor nu gör dubbelt både hemma och på jobbet. Så att vi har liksom kommit, tidigare feministiska rörelser och så vidare, kämpat för att vi också ska få komma in och tjäna vår egen lön och inte vara liksom ekonomiskt beroende av männen och så vidare. Men i det här nya läget så går vi sönder för att vi ansvarar för mycket. Vi måste också få in männen och förstå att alltså, var tredje barn har en pappa som inte ens har tagit ut sina 30 dagar i föräldraledighet. Kvinnor tar ut över 70% av föräldraledighet och vab och så vidare. Kvinnor har lägre pension. Alltså vi gör mer, men vi får mycket mindre. Kollar man på ägande och så vidare hela vägen så blir det sämre för oss. Så att vi tänker att så här, vi måste se helhetsbilden i det här. Och det här nya landskapet nu när man kollar om hybridarbete som kan ses jättebra att, så här, av de av oss som kan då hybridarbeta. Kvinnor väljer det i högre utsträckning än män. Och det finns en bra sak med det. Det är att färre kvinnor, visar det sig än så länge i alla fall, väljer att jobba deltid då. Vilket också är en kvinnofälla ju för pensionen och lön. För att man hinner med mycket mer när man slipper liksom resa till och från jobb. Och man får livspusslet, som många kallar det då, att gå ihop.
Man slipper brygga de andras kaffe.
Ja, men problemet är då att då gör man samtidigt middagen, kanske under sin egen lunch, man slänger i en tvätt, man är mycket mer flexibel med att hämta lämna barn, vabba, vobba, allt det här liksom. Vilket gör att kvinnor gör ännu mer i hemmet än man redan gör. Och forskning visar också att de som faktiskt befordras och som liksom får de här spännande jobbuppgifterna liksom, och så, det är de som är nära ledningen, som är nära de som fattar beslut och kan synas på arbetsplatsen. Så män då som redan har fördelar på jobbet får ännu mer fördelar på jobbet. Så om vi inte är medvetna om vad, liksom, den ojämställdhet som kan komma av hybridarbete, så ska vi inte införa det. Vi måste liksom vara medvetna om det här innan.
Ja, men det är knep.
Jag tänker också, jag tänker lite på att vi skulle behöva alla reagera lite som du gjorde där när du var, hur gammal du nu var när du läste de här böckerna. Att liksom, det räcker inte att kvinnor blir irriterade och liksom, utan båda könen. Och jag tänker, om du har sett framgångsrika liksom, vad ska man säga, insatser för det här på arbetsplatsen, kan du se något mönster i hur de har initierats? Har det varit liksom typ ett uppror, eller är det att någon i mer, alltså i ledande position har tagit tur, eller hur kan man, finns det framgångsfaktorer för att faktiskt få förändring?
Ja, alltså jag måste säga att vi har sökt just arbetsplatser som jobbar bra med det här, och det är antingen de som har anställd personal för det, som liksom, jag faktiskt inte har så mycket slask som trillar ut på andra, eller så är någon som, de som har jobbat väldigt länge och mycket med de här frågorna. För att om man har börjat ta tag i de andra stora puckarna som många jobbar med, allt med liksom omvetna fördomar, och man jobbar med att kompetenshöja hela personalen i alla frågor, och man jobbar med lönekartläggningar, och man har liksom nätverk och så vidare, så vidare, då kanske man också börjar se, shit, vi kommer till nästa lager, det här osynliga. Men det är fortfarande väldigt få som har gjort det. Så att vi har inte jättemånga bra exempel på det, ska jag säga. Men många kanske har så här, vi har bra på vissa delar till exempel. Man kanske tänker att vi har köksveckor, vi har rotation där och så vidare. Men man kanske inte tänker på att det är alltid samma personer som tar anteckningarna eller som skolar in i personal eller som står för det. Och jag tror att det som är mest dolt, det är det sociala. Vem som, eller vilka som faktiskt tar det ansvaret, för det är mycket mer svårt att mäta på, helt enkelt.
Mm. Ja, och där läste jag i er bok också, hjälp mig nu säga rätt, men att kvinnor generellt då tycker att det är viktigare att vi är sams och har ett fint eller gott samspel i organisationen. Och jag tänker någonting som vi lär oss mer och mer om, det är ju att det här sociala är en så otroligt viktig grundplatta för att prestera, både när vi har en lågkonjunktur som det pratas om nu eller är i nu. Visst stämmer det, och vad var det för, ja, hjälp mig med att det stämde.
Nej, men jag tror inte att vi har skrivit det faktiskt, om jag inte har
inte, då läste det någon annanstans.
Men det låter ju som att, eftersom att kvinnor hela tiden också fått lära sig att ta det här sociala ansvaret, så är det klart att det är viktigare för oss att göra det i alla delar av vårt liv. Alltså vi vet ju att kvinnor tar det ansvaret i familjen, men vem är det som har kontakt med släkt och vänner? Oftast vid separation så står ju mannen där och bara så här, men vänta nu, vad händer med mitt sociala nätverk? Jaha, det är liksom min fru som har ansvaret för det. Så att jag står här ensam, som vi var inne på, var femte man saknar en nära vän. Och det blir liksom vid separation ofta så blommar kvinnor och män blir väldigt deprimerade liksom, och det sociala nätverket minskar. Och det är just det, för då slutar det göras och då märker man det. Och samma sak på arbetsplatser, att om det är någon som hela tiden fixar det här och ser till att det faktiskt händer, så behöver man inte ta det ansvaret själv. Men vi tror ju att det här är ju inte bara bra för kvinnor som tar liksom merparten av det, utan också för männen, för jag tror att alla mår bra av att öva på den emotionella intelligensen och ta det sociala ansvaret. Jag tror att alla trivs bättre, men också känner, alltså blir mindre irritation, trevligare på jobbet, och det slipper vara någon som blir pratad bakom ryggen, att den aldrig frågar hur är läget eller som ser hur man mår och så vidare. Och knyta nära band vet vi är bra för alla liksom.
Ja, jag tänker att det här sociala, den uppgiften att hålla koll på, ja men det här vi sa, födelsedagar, hur folk mår och så. Jag tycker inte det är fel. Jag tycker verkligen inte att det skulle vara fel att det skulle stå i en arbetsbeskrivning att det här är en del av ditt jobb, och att du också utvärderas på det, och att du får då löneförhandla bland annat beroende på hur väl du har presterat det här jobbet. Jag menar, dit måste vi väl komma.
Ja, men man pratar ju också om det här med chefskap och medarbetarskap. Alltså det är en term man pratar mycket om. Och gott medarbetarskap handlar inte bara om att göra sina arbetsuppgifter väl, utan just att man är en del av ett socialt sammanhang, att man behöver kunna samarbeta med andra och bidra till god stämning och så vidare. Så att jag tänker att det är viktigt när man börjar prata om medarbetarskap. Jag vet att ni har ju haft ett avsnitt 148 om medarbetarskap, och det tänker jag att det kan man ju också lyssna på, för det här är en del av, bör vara en del av det vi pratar om medarbetarskap, ett gott medarbetarskap.
Ja, och sen, men nu vet inte jag om jag halkar i någon fälla när jag säger så här. Jag ska testa i alla fall. Nej, men så här, vi är ju alla olika, och då menar jag inte liksom att så här, könen är så olika, utan vi är ju mer olika som individer än när vi klumpar ihop varandra i könsgrupper. Men det jag vill komma åt är att alla kanske inte är lämpade för att vara den här sociala personen som, det hävdar jag i alla fall, utan det finns människor som helst vill sitta i ett hörn och göra det de ska liksom, och kanske behöver få jobba på.
Ja, och det, där måste man ju bestämma. Man kan ju inte kräva av alla att alla ska styra upp en fest varje gång de på arbetsplatsen har namnsdag. Alltså det svarar till exempel facket. Vi frågar facket om vad kan man stödja därifrån. Och där är de noga med att man måste också bestämma då vilka grejer bör vara en del av medarbetarskapet som ska göras på arbetsplatsen. Och sen så får man, vill man ändå då gratta någon på namnsdagen, ja, men då måste det vara ett eget val. Vissa grejer måste vara utöver. Men däremot så kanske det inte ska vara så att man förväntas att alla som slutar ska få avtackning. Man förväntas att ingen ska vara ensam på lunchen och bjudas med. Men det är bara vissa som tar det ansvaret, och det är inte inlagt i arbetsbeskrivningen eller i medarbetarpolicyn och så vidare. Men, så att man måste vara tydlig på arbetsplatsen vilka delar ska, och då så har alla ett ansvar i det. Så.
Ja, och jag tänker att man brukar ofta prata om att när saker är viktiga, då är det ju ledarna som måste börja. Och att komma ihåg födelsedagar kanske man inte kan kräva av alla chefer. Men att prata om sånt här som att vi ser väl till att ingen blir ensam på lunchen om man inte vill det. Det kan ju vilken chef som helst ta upp ofta.
Ja, Ja, men också som vi har, en av punkterna i listan är att griper in vid dålig jargong eller dåligt beteende etc. Alltså det är ju också kunskap. Alltså det här måste vi också fortbildas i internt. Vi vet ju att kunna gripa in har vi också olika lätt vid liksom, eller för. Men övar man på det och får man kunskap och medvetande görs man om det. Till exempel i boken så har vi också med både härskartekniker och främjartekniker och så vidare. Så att vi, med den här boken vill vi också lära, för vi har också olika grundförutsättningar och kunskap om de här frågorna.
Jag berättade för dig, jag började läsa den typ halvvägs in, och du och Tor har verkligen gjort ett fantastiskt jobb, därför att man får just de här konkreta tipsen, och jag tänker om man försöker liksom, alltså först så här, inse att det här pågår, och sen att på vår arbetsplats så behöver vi synliggöra det här som är osynligt, kanske inte för alla, för någon kanske är fullt medveten om att jag går runt och gör allt det här men har inte kraften själv att förändra, och sen liksom få till liksom en förändring. Men man måste ju först få upp allting på, och liksom enas om, ska det här liksom göra, ska vi ha namnsdagstårta? Kanske alla bara, nej, varför har vi dragit igång det kan vi ta bort, men däremot exakt. Kaffe på morgonen, och det ska inte ligga på liksom på en individ. Men alltså man blir ju så, eftersom jag hade det här i åtanke igår, så satt jag och tittade på idrottsskalan, och då var jag kanske extra kritisk, men jag gjorde en liten studie av hur liksom, nu är jag ute på riktigt djup vatten, men man ska vara modig. Jag upplevde en liten skillnad i hur en kvinnlig pristagare då hanterade liksom applåder, att liksom nej liksom. Och sen kom det upp en man efteråt och bara stod och bara väntade tills det blev tyst liksom. Men så här, alltså, när man bara har de här glasögonen, jag säger inte att något av det var rätt eller fel, men man ser så mycket som bara, alltså man kan bara fråga, varför är det ofta så? Varför är det ofta så?
Och det skulle också vara intressant att mäta på hur kvinnor versus män, hur många de tackar och tar det ansvaret för de delarna. Är det liksom, jag tackar min familj och mig själv för att jag orkat det här, eller är det så här, och den producenten och den tränaren och den, att vi tar, jag kan tänka att det är en skillnad där också. Nu såg jag inte idrottsskalan, men
Där reagerade jag inte på det igår faktiskt, tyckte det var väldigt, men jag såg inte allt, men det var bara någonting jag tänkte på just då. Men alltså just att ta på de där glasögonen en stund varje dag, jag tänker på, vad heter den här filmen från som ska vara från 70-talet, heter den Tillsammans, när mamman nattar barnen och bara, nej men vänta nu, varför har du rosa och du blått? Och liksom, och varför, nej vänta nu ändrar vi om. Så här. Alltså, ja, att man måste, men just att uppmärksamma.
Ja, och jag skulle vilja uppmana framförallt, om du är kvinna, kanske man också om du har fastnat i den här fällan och är lite yngre, att du tänker till när du har lyssnat på det här avsnittet. Jag vet att jag i många sammanhang, jag hade mitt feministiska uppvaknande vid 17. Det var också en bok, Ida.
Och sen, vilken?
Det kan vi prata om sen. Ja, men det var en Erika Jong-bok, kan jag väl säga i alla fall. Gammal 70-tals, 60- och 70-tals feminist.
Det har sagt knullet, men vet du?
Ja, men det var inte den. Det var en annan bok.
Nej, okay.
Men den läste jag också. Den hade jag lite svårare att förstå. Men jag tror jag läste den för ung. Hur som helst. Nej, men jag har... jag har bestämt mig för vissa saker som där jag jobbar nu. Vi har en diskmaskin. Den töms ofta av en städare på morgonen, men sen blir den full och sådär. Jag har liksom bestämt mig för att det där ska jag bara göra det jag måste för att vara en schysst medmänniska. Alltså jag ska verkligen så lite som möjligt hålla på med disk. Och gränsen går liksom vid att jag blir en dålig kollega. Så det är självklart att jag bär bort kaffekoppar ibland. Men jag vill inte ha mitt fokus där. Jag ska jobba, för det är det som drar in pengar till oss och betalar min och andras lön. Och samma som när jag höll på väldigt mycket med fallskärmshoppning i många, många år. Det vet några av er som har lyssnat och liksom tävlade och bodde på den här fallskärmsklubben. Så såg jag ju att även om vi var ungefär lika många män som kvinnor i klubben, så de som tävlade och satt i flygplanet ofta, det var ju mycket, mycket färre kvinnor. Men det var många fler kvinnor som liksom gjorde det där extra jobbet i köket, trots att det var uttalat att det skulle man hjälpa till med. Så jag bestämde mig för att jag ska diska mina grejer, men jag tar inte extra för någon annan. Och det här kan ju någon tycka är fel, för att om alla tar det här lilla extra, då funkar det. Men jag tänker att vi som liksom kommer i underläge, vi får också lite strejka, tycker jag. Vad säger du om det?
Jag tror inte att lösningen är så på individnivå, för att då kommer vissa kvinnor som har fått det där Erika Jung-uppbevaknandet kunna göra det, men inte andra kvinnor. Då kommer andra kvinnor göra än mer, utan jag tror verkligen att det här måste, om man upptäcker det här, istället för att ta en mindre diskning, ta det med chefen och se, skapa struktur. Jag tror att den lösningen är mycket mer hållbar för sig själv, men också solidariskt för alla andra kvinnor på arbetsplatsen. För det kommer inte vara en man som helst står där och diskar efter dig sen, det du i valet inte gör.
Fan vad synd att du sticker hål på min bubbla.
Nej, men jag menar, i hemmet funkar det där bra, för då är vi två liksom, ja. Om du lever i en heterosexuell relation. Men på jobbet funkar det inte lika bra. Utan jag tror att vi behöver bara prata om fördelarna med det här. Alltså som arbetsgivare, att ta det här på allvar, det är ju viktigt utifrån att man, alltså det är viktigt för att använda personalens kompetens på rätt sätt, att dela lika på det här icke-meriterande osynliga arbetet. Det ger också förutsättningar för likvärdig lön och karriärutveckling, för att den här tiden som kvinnor lägger på det här övriga som inte är en del av ens arbetsbeskrivning kommer ju alltså ta tid från det man faktiskt ska göra. Det skapar bättre trivsel som vi är inne på,
ja.
Och verkligen för arbetsgivare, det förebygger eventuell utmattning och är en viktig åtgärd för att sänka sjuktalen bland kvinnor och därmed också sjuklönekostnaderna och eventuella nyrekryteringskostnader för organisationen i stort. Det gör att färre säger upp sig och det ger arbetsplatsen gott rykte så att fler människor vill söka sig dit. Och tar man de här frågorna på allvar, vill man jobba med jämställdhet och inkludering, jämlikhet, mångfald, så är det här A och O. Mm. För det är faktiskt inte bara kön. Det finns ju också studier som visar på att kvinnor som rasifieras som svart eller bruna gör än mer av det osynliga arbetet än vita kvinnor. Så att det finns inte jättemycket forskning och studier kring det här, men jag kan ju bara tänka mig, de studier som finns visar åt det hållet. Skulle det göras mer studier och mätning på det, så skulle det liksom synliggöras än mer. Säkert hur länge man har varit på arbetsplatsen, ja. Och de delarna,
men,
också.
Men Ida, jag medger att du har helt vunnit den här argumentationen. Min strategi är nog inte den bästa. Men om jag bara får lägga till, pröva en tanke på dig. För att det du säger stämmer ju. Jag är helt med. Sen kan det väl vara så att om man då både är ung och, ja, du fattar, man står lägst i rang då ändå på arbetsplatsen, så kan det vara lite tufft att lyfta de här frågorna. Och då om jag går tillbaka till mig för 20 år sedan, då skulle jag kanske säga så här: om du inte har kraften och orken att lyfta det här med någon som är beslutsfattare, då kanske man åtminstone kan prata med de som man ser gör för mycket.
Exakt. Och säga så här, och tillsammans strejka i sådana fall. Hörrni, nu ser jag att det är vi fyra på arbetsplatsen som gör det här. Ska vi testa bara i liksom 2 veckor och synliggöra det här genom att inte göra det?
Ja.
Och så ser vi då vad som händer. Det är som ett roligt experiment gemensamt. Liksom. Ja. Det tror jag verkligen på.
Så chefer måste ju, och de som bestämmer måste ju vara med för att det här ska bli förändring. Men vi individer då, och framförallt de som inte har så mycket kraft i, eller så mycket, vad heter det, makt i dagens läge, måste åtminstone göra någonting annorlunda. För även om man inte ska lägga ansvaret på varje individ, så tänker jag så här, fortsätt inte bara. Testa och göra någonting.
Jag har fler tips som faktiskt är till individ, även om vi inte vill ge tips på individ. Men för att bara få syn på det, till exempel, ni vet det här, man sitter runt ett bord, vi ska ha ett möte, någon måste ta anteckningar och så ställer chefen bara den här öppna vanliga frågan, eller den som leder mötet, vem kan ta anteckningar idag? Det är alltid en kvinna som till slut rycker upp handen, ja men jag kan göra det igen liksom. Och om det är så svårt att inte säga det jag kan, för vissa har den här obekväma tystnaden, är mer obekväm för vissa liksom. Då kan man använda de obekväma sekunderna till att titta runt bordet och se vad gör männen runt bordet de här sekunderna där frågan ställs. Och det kommer bli ganska roligt. Då kommer du se att någon helt plötsligt akut behövde ta en snus, någon annan fick ett viktigt sms, någon tredje behövde bläddra i några papper helt random. Liksom. Det kan bli liksom en sketch. Och helt plötsligt har det gått de där sekunderna och kanske någon annan har sagt ja, eller så är det knappt tyst. Och då tvingas chefen faktiskt att säga okej, Ida, kan du ta anteckningarna? Och då synliggör strukturen att den än en gång tillfrågas en tjej, eftersom det gör 50% oftare. Och vi vill också uppmana att den som håller i de här mötena och vill ställa frågan kan faktiskt köna frågan åt det håll som oftast inte tackar ja. Vem av männen runt bordet kan ta anteckningarna idag? Mm. Ett annat tips är att fundera över, okej, jag får den här frågan fredag 3:00. Jag ska hem till min familj och jag vet att det kommer innebära att jag måste göra någonting lite sämre av det jag faktiskt höll på med, eller jag behöver jobba över tid. Och att fundera kring vad är det jag går miste om när jag tackar ja till det här. Och då kan man också säga så här, ja, jag kan göra det, men då skulle jag behöva ta bort något annat. Eller då skulle någon behöva göra utföra den här uppgiften. Eller säga att så här, men jag vet att nästa vecka kommer vi ha möte om den här stora konferensen som jag ofta får bli tillfrågad att göra. Så att jag vill hellre spara lite av min tid till det, så att jag hinner med det jag ska göra. Så att man kan säga ja nej på olika sätt. Och det är också jäkligt viktigt att oftast lindas det ju in i bekräftelse.
Ja, alltså så här, du är så duktig på att ta anteckningar.
Ja. Du som är så bra eller så. Man kanske får frågan att göra den här personaldagen liksom. Du är så bra och tänker på helheten liksom. Skulle du kunna göra det? Så gör man den jättebra. Och sen så får man då frågan, skulle du kunna göra nästa år igen? Du är så bra. Men när man väl tackar jag första gången, så om jag kan göra personaldagen i år, jag vet att jag kommer göra det bra, men då vill jag att någon annan tillfrågas nästa gång och inte gå på det här smickret om att du gjorde det så bra, kan du snälla göra det igen?
Nej. Liksom. För det är ju så att kunskap i en organisation ska inte vara för personberoende. Så då kan man säga, det är ju bra att någon annan blir bra på det här också.
Ja, och det är väl lagt. Vi har ju en lista på hur man ska jobba med den här stora osynliga listan. Och där är ju också Skillshare, alltså att dela med. Okej, alla, är det så att den här saken hamnar på en viss person hela tiden för att man tänker att många har den här strategiska inkompetensen, jag kan inte det. Men då får vi ha ett pass där vi liksom kunskapsutjämnar internt. Att så här gör man det. Så här slår man på diskmaskinen. Eller så här funkar det här drive-systemet med anteckningar. Eller vad det nu än är för någonting.
Och det ska man inte underskatta.
Ja, det är verkligen så här att det...
Nej,
jag tänker att det är just de här flera delarna. Att det saknas liksom inte... Det saknas inte, eller snarare vi måste bli medvetna om vad det är som är det här liksom osynliga. Och sen tänker jag också, jag är så otroligt tacksam för de män som tar på sig att driva det här. För att det är ju också att komma ut ur en comfort zone, att kliva ur sin grupp. Alltså var den här som bara, jag tar inte en snus nu. Utan så här, vet du vad, det är väl baske med dags att någon, jag tar det. Liksom. Alltså det krävs så mycket där också.
Vi har gjort stickers så man kan sitta på datorn och det står såhär, jag tar anteckningarna idag. Eller nej, jag tar inte anteckningarna idag igen.
Ja, just det. Men jag gillar det här att ni liksom inte bara leave people hanging, liksom att så här, det här måste förbättras, utan just både i boken och då ännu mer lättillgängligt, och vi länkar dit från det här där man lyssnar på podden, alltså osynligtarbete.se, det är liksom så här, det är sekunder bort att börja bli mer upplyst och skapa förutsättningar för förändring. Och det kan ju vara att det är kanske inte för mig, men det är någon annan jag hjälper, eller så är det för mig, det kanske är på hemma, det kanske är på jobbet, men vi vet att det här liksom är utbrett, så att ja, super intressant att prata om det här. Och det finns så mycket mer, som du säger, boken berör ni också härskartekniker, och jag gillade begreppet work-work balance som ni har med som liksom ett mål. Att så här, work-life balance är ju en sak, och det kan man ju tycka vad man vill om hur utopiskt det är. Men att jag ska också ha work-work balance på jobbet. Alltså en balans mellan att jag gör mina meriterande arbetsuppgifter och sånt som då kanske är icke-meriterande, men kommer att bli meriterande förhoppningsvis, eller fortsätter att inte vara det, men att vi delar på dem då på ett bra sätt. Så att work-work balance gillade jag.
Men också vi har väldigt mycket fakta i boken som jag tror är viktigt, för många kan tänka att det här är ett individuellt fritt val. Alltså, nej, men jag älskar att baka bullar varje morgon till arbetsplatsen, eller jag älskar att vara föräldraledig, jag tar gärna hela och så vidare. Men det som är det här individuella fria valet, om man ser det i en struktur och vad det faktiskt leder till, alltså att vi vet att kvinnor bara får ut 72% av männens pension och att vab och föräldraledighet är kvinnor tar 70%, gör att kvinnors karriärsutveckling avstannar i 30-årsåldern medan männens tar fart. Så blir resultatet att vi är inte så jämställda som vi tror. Och kollar man på liksom andra delar av ägande, så blir man ju liksom mörkrädd. Vi har ju typ allt kring liksom ägande i aktier eller i fastigheter eller i mark. Alltså det är liksom på alla nivåer. Och jag tror att om man får syn på alla de här delarna, så blir det inte så här... Då kanske man ska tänka att det som funkar bäst nu är det jag vill göra. Utan så här, jag behöver tänka lite längre. Kvinnor, vi har liksom... flest fattigpensionärer, kvinnor i Norden i Sverige. När vi pratar om liksom, Vi är på, var det 15:e plats nu? Alla pratar om Sverige, Sveriges mest jämställda land, men ekonomiskt så är vi på 15:e plats nu. Alltså, vi kan inte luta oss tillbaka och tänka att det här är löst.
Liksom. Nej, och det är väl lite som miljön eller vad som, alltså, nej, men jag tycker ändå miljön och klimatet är en bra parallell, därför att vi delar ju på den här jorden, och när vi spyr ut någonting i luften så spyr vi ut i liksom hela planetens luft. Så att när jag gör någonting bara för att det är jobbigt att förändras, ja, men då bidrar jag inte till hur mina döttrar och nästa generation ska få det. Så att vi har alla ett delansvar, helt klart. Och jag vill bara säga...
Och en sån sak...
Nu blev vi båda uppeldda där. Jo, men ja, det här med ägandet som du sa, Ida. Ja. Jag minns inte vad de heter nu, men det är ju några som har sammanställt det här...
Ownership.
Ja, ja, tack. Mm. Vem äger Sverige heter den rapporten, tror jag att den är. Och den rekommenderar jag till alla. Vad ville du säga, Ida?
Ja. Nej, men alltså, om man vet då till exempel att för varje månad som män är föräldralediga så ökar mammas framtid och årsinkomst med nära 7%. Alltså bara sådana där saker. Ja, det är en ganska stor siffra. Och jag tror att om man har mer fakta så kommer det liksom kännas att det här måste vi göra någonting av. Och även om jag väljer då att jag behöver vara föräldraledig hemma mer liksom, än min manliga partner, så måste man i så fall pensionkompensera mig. Alltså, för det är också jäkligt intressant att kvinnor som till exempel är egenföretagare eller chefer eller pluggar, de kan ta allt, för de kan styra själv. Medan män som är föräldrar som är egenföretagare, pluggar eller chefer, de kan inte vara föräldrar.
Nej,
på något
för de
sätt.
Är ju egna. Jag har också hört det där. Liksom helt olika argument för samma situation. Ja. Väldigt intressant.
Och kvinnor, man kan ju heller inte säga att ja, han tjänar mer, så det är mer liksom, gynnsamt för oss om jag är föräldraledig mer. För att kvinnor som tjänar mer än män tar fortfarande ut mer föräldraledighet. Så att det är framförallt arbetsplatsens normer som styr föräldrauttag. Så på en arbetsplats där män tar mycket föräldraledighet kan män ta mer föräldraledighet. Och för kvinnor tvärtom, alltså där finns det en ganska stark ettårsnorm. Alltså du ses som en dålig mamma om du tar ut mindre än ett år om man inte har gjort upp med det på arbetsplatsen. Och där är cheferna jätteviktiga i det.
Men
inte gör det medvetet helt enkelt.
Fantastiskt, tack för att du ville komma, Ida. Och vi kan ju säga, det vet inte ni som lyssnar, men vi hade ganska mycket teknikkamp innan vi kunde dra igång, så jag tackar dig så mycket för att du orkade med det också, Ida.
Tack för att jag fick vara med. Tack för ert otroliga arbete i så många år.
Ja, men det är samma får ju vi säga. Och som sagt, rekommenderar varmt att läsa boken. Och som sagt, vi länkar till där ni redan kan komma igång. Som sagt, ta bara några sekunder att bli mer upplyst och komma igång.
Och för att inte bli projektledaren själv igen kring det här. Så skicka Osynligt arbete-länken och tips om boken till chefen och till den manliga parten om du lever i en heterosexuell relation. Och säg, du tar lid på det här och jag följer efter.
Ja, bra slut.
Jag vågar inte göra det privat, därför att det kommer synliggöra så att jag inte gör lika mycket hemma. Så att jag ligger lite lågt där.
Nej. Och jag tror att du kanske tror det mer än vad det faktiskt är. På tal om vi mäter taltid och det här med kvinnor. När man tror att vi pratar mer så är det fortfarande inte så och så vidare. Så att jag tycker ni ska börja mäta, så kommer du kanske bli lite chockad också.
Ja, men det är intressant.
Jag kan faktiskt våga påstå att i mitt fall så är det... Det är fantastiskt. Men det är så det ska vara, tänker jag. Det är så som jag upplever att det ska det ju vara. Men jag ska titta på den definitivt. Men jag tror jag kommer åka på smäll. Vi har ju en samarbetspartner också i motivation.se. Och det finns jättemånga artiklar där om jämställdhet från olika vinklar. Och idag så har vi valt en, jag är lite partisk igen då, men jag har ju en Oxygrupp-kollega, Urban Björn, som är ute och ruskar om ledare, ledningsgrupper, arbetsplatser med de här frågorna. Och vi har valt en av hans artiklar som, vad heter den? Den heter Jämställdhet, mångfald och inkludering. Avgörande för affären. Så vi matar på argumenten som vi tycker att vi har fört i det här avsnittet idag. Och vi länkar till den från där du hittar avsnittet där du lyssnar.
Mm. Och med det tackar vi dig där förstås igen, våra samarbetspartners motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna på LinkedIn och prata med oss där. Kommentera på våra inlägg så sätter vi igång diskussionen. Och så hörs vi om en vecka igen. Hej då!
Tack, må så gott!
Tack, hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.